Första är från Andra Mosebok 20, vers 17. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Sen läser jag från Filipperbrevet 4, vers 10-13. Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Tack Herre för ditt ord. Tack för att vi kan läsa det på vårt språk. Tack Herre för att du nu vill öppna våra ögon, våra hjärtan och vårt förstånd. Tala igenom Johnny, använd honom och väv allt det där samman. Så tanke och känsla och vilja att göra din vilja växa i oss, Herre. Amen.
Ja, vi har gått igenom de 10 budorden under våren. Och när vi nu kommer till det sista budordet så ställs vi inför någonting mycket, mycket märkligt. Vi har ju hört ordet läsas alldeles nyss, Andra Mosebok 20. Och så har vi hört en nytestamentlig vinkel på det i Paulus brev till församlingen i Filippi. Så å ena sidan så har vi detta, Andra Mosebok 20. Det talar inte om en yttre handling, utan snarare om en hjärtats inställning till det goda som vår nästa har. Det är precis som att om vi nu, mot all förmodan, om du inte har hört de här predikningarna och om du mot all förmodan skulle ha läst de här buden, de föregående buden på ett ytligt och på ett moralistiskt sätt och hamnat i den fruktansvärda villfarelsen att du faktiskt kan hålla dessa bud, så kommer det tionde och slår hål på alla tänkbara illusioner. Lilla Westminster katekesen säger om det 10 budet så här. Det påbjuder oss full förnöjsamhet med våra villkor, med en rätt och kärleksfull inställning till vår nästa och till allt som är dennes. Och det fortsätter vidare i nästa fråga. Det förbjuder oss allt missnöje med våra villkor, avund eller bedrövan inför vår nästas goda och alla missriktade själsrörelser och känslor till allt som är dennes. Och det är en utmärkt utläggning av det tionde budet. Och det krossar alla åhörare som har den minsta tänkbara självinsikt. För vem av oss här inne kan ärligt säga att vi aldrig någonsin har känt ett styng av avund inför vår nästas välgång? Att du aldrig har känt dig besviken, inte ens lite grann, när en kollega har fått löneförhöjning fast du kanske har längre erfarenhet. Att du aldrig någonsin har tittat längtansfullt efter din grannes nya bil eller hans eller hennes vackra och perfekta make kanske, eller maka eller barn. Att du aldrig någonsin har känt skadeglädje över någon annans misslyckande. Eller vem av oss här inne kan säga att du alltid har glatt dig innerligt när det går bra för din nästa, utan minsta intresse för din egen motsvarande situation? Visa mig den pastor som aldrig har känt konkurrensen från någon närliggande församling, eller som aldrig på något sätt har känt ett styng av avund inför denna församlings framgång. Det finns ingen som står här framme i alla fall. Visa mig den författare, den konstnär, den forskare, den företagsledare som bara gläds åt sina konkurrenters framgångar utan den minsta missundsamhet, och som aldrig gläds åt sina konkurrenters motgångar. Vi är en liten pojke, eller i alla fall vi är som en liten pojke, som staplar ett torn av klossar. Jag sysslar mycket med sånt nu för tiden, med små pojkar. Och på samma sätt som den här lilla pojken staplar ett torn av klossar och liksom stolt bygger det här tornet högre och högre, så staplar vi stolt våra så kallade rättfärdiga gärningar på varandra. Och så konstaterar vi att det här är ju inte så illa. Tills dess att Gud i sin nåd, efter att ha tolererat vår arrogans och vår brist på självinsikt, bryter in och i ett enda slag slår omkull detta torn och krossar vår självrättfärdighet. Det tionde budet är ett sådant förkrossande slag. Och det blottlägger vad profeten Jesaja säger, Jesaja, nämligen att alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädnad. Så å ena sidan så har vi budet i Andra Mosebok 20 som avslöjar mörkret, som avslöjar begäret och avundsjukan och missunnsamheten i vår egen själ. Som påbjuder oss full förnöjsamhet med livets alla villkor. Det vill säga att vi ska vara förnöjsamma på en sån nivå som får oss att tappa andan och liksom vanmakt ropa ut. Det går inte. Å ena sidan. Å andra sidan har vi Paulus som säger att han har lärt sig just denna hemlighet. Som säger, jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Och dessutom kan vi då tillägga att Paulus verkligen hade upplevt livets ytterligheter. Åtminstone när det handlade om lidande. När han skrev brevet till församlingen i Filippi så var han fängslad i Rom. Och av allt att döma så stod han inför tortyr i bästa fall. Och tortyr och avrättning i värsta fall. Ändå har han mage att påstå att han har lärt sig hemligheten med att vara nöjd. Oavsett livets yttre omständigheter. Det är anmärkningsvärt, vänner. Innan vi går vidare nu så måste vi konstatera först att den här typen av förnöjsamhet som Paulus talar om och som budet föreskriver går långt djupare än att bara lära sig att hantera konkurrenters liksom konkurrens från kollegor eller att grannen har köpt en ny bil. När det står att du inte ska ha begär så handlar det om en inre längtan. Det handlar inte om stöld och det handlar inte om att vara otrogen. De här sakerna har behandlats i föregående bud. Att ha begär är att säga, jag måste ha dessa saker att fylla tomrummet med. Och om jag inte får dessa saker så förblir jag tom. När budet säger du ska inte ha begär så innebär det att leva i full förnöjsamhet i livets alla omständigheter. Det är vad budet handlar om och inget mindre. Det begär som budet förbjuder har sitt ursprung i ett gapande tomrum i människans själ. Och förnöjsamheten som budet påbjuder är något som människan har sökt och längtat efter genom hela historien. Så det är stora saker vi talar om här. Och jag har därför tänkt att dela upp återstoden av den här predikan i tre punkter. För det första så vill jag säga någonting om denna djupa längtan som vi alla människor har. Denna djupa längtan efter tillfredsställelse. Och för det andra så vill jag berätta om fyra olika svar som man har gett på den här längtan. Fyra olika livsåskådningar och hur de försöker att ge svar på den här längtan. Och för det tredje några konkreta råd om hur vi kan leva i förnöjsamhet. Så för det första, människans längtan efter tillfredsställelse. Fyra olika svar och hur vi kan leva i förnöjsamhet. Punkt nummer ett. Paulus säger att han har lärt sig någonting. Han använder väldigt ovanliga ord för Nya Testamentet. Han lånar ord från den stoiska livsfilosofin. Och jag ska återkomma till vad det handlar om. Han har lärt sig något. Han har blivit introducerad i vad som verkar vara en hemlighet. Det är ett ord som visar att det är något som inte alla har. Men någonting som är åtråvärt och någonting som alla rimligtvis borde vilja ha. Och det här ligger i linje med människans samlade erfarenhet genom historien. Den förnöjsamhet som Paulus talar om är någonting som har jäckat mänskligheten allt sedan Edens lustgård. Det finns ett hål i vår själ som driver oss att ständigt söka fyllare med olika saker för att finna den djupaste tillfredsställelse som vi alla längtar efter. Mark Twain, han säger att om det här så säger han att du vet inte riktigt vad det är du vill ha. Men din längtan efter det får ditt hjärta att verka. Det är känslan av att du vill desperat ha någonting. Men du kan inte sätta ord på vad det är. Jag antar att på en sorts mikronivå så kan vi tänka oss att jag går och drar i kylskåpet hela tiden. Och tänker, kanske finns det något här som jag är sugen på. Och tänker nej. Och så kanske jag går och gör något annat. Så upptäcker jag att jag drar i kylskåpet igen. Kanske finns det något nytt. Inte vet jag. Som jag vill ha. Och kanske tar jag till och med ut någonting ur kylskåpet. Och så när jag håller i det och tänker. Nej. Det är inte det. Liksom, och sätter tillbaka det. Och det här gäller liksom på djupast tänkbara nivå. Det är någonting som vi alla längtar efter. Någonting som alltid liksom verkar vara på gränsen att bryta igenom. Till exempel när vi lär känna en ny vän. Eller när vi åker på en semester. Eller när vi blir förälskade. Eller när vi börjar på ett nytt jobb. Liksom en förväntan som har en sorts himmelsk doft. En känsla av att nu kommer något nytt. Nu ska jag få den här tillfredsställelsen som jag har längtat efter hela mitt liv. Och så söker man i detta nya någonting som aldrig riktigt fullt ut kan leverera. När dirigenten Leonard Bernstein, när han talar om Beethovens musik, så får han ett språk som liksom blir mytologiskt. Det får ett himmelskt skimmer över sig. Han säger att när han hör Beethovens femte symfoni så känner han att det finns någonting som står rätt till i världen. Plötsligt så är det som att saker liksom hänger ihop. Att det är något som stämmer. Att det finns någonting som inte kommer att göra oss besvikna. Och han fortsätter att säga att när han hör denna bästa av musik så känner han att han är nära någonting. Men att han inte kan fullt ut få fatt på det. Den tyske diktaren Goethe, han talade om någonting som han kallade för sehnsucht. En slags välsignad längtan. Och det här begreppet plockar C.S. Lewis upp så vackert. Särskilt i boken om lidandets problem. Och i det här, jag citerar det sista smärtsamt vackra kapitlet om himlen. C.S. Lewis säger så här. Ni har nog stått inför något landskap som tycks förkroppsliga vad ni har sökt efter under hela ert liv. Har det inte alltid, till och med i era hobbies, funnits någon hemlig lockelse? Något som inte kan identifieras men som alltid är på vippen att byta igenom? Lukten av sågat trä i verkstaden eller vattnets slag mot båtens sida? Ni har aldrig ägt det. Allt det som någonsin på allvar tagit er själ i besittning har endast varit antydningar om det. Irriterande glimtar. Aldrig helt uppfyllda löften. Ekon som dog bort i samma ögonblick som det nådde ert öra. Men om det verkligen blev uppenbart, då skulle ni känna igen det. Bortom varje möjlighet och tvivel skulle ni säga, här är äntligen det jag skapades för. Det är varje själs hemliga signum, den outsägbara och otillfredsställbara längtan. Det som vi eftersträvade innan vi mötte vår hustru eller vann våra vänner eller valde vårt arbete. Så länge vi är till detta till.
Om vi förlorar detta, förlorar vi allt.
Det här är ju en favoritfråga av mig, så jag har samlat på mig mängder av exempel. Men jag måste sluta här. Det här är mänsklighetens erfarenhet, oavsett om man är kristen eller inte. Vi bär på en längtan efter någonting vackert. Någonting som vi vet kan tillfredsställa oss. Men varje gång vi sträcker oss efter det så tycks det liksom rinna mellan fingrarna. Det är den första punkten i predikan. I den andra punkten som vi kommer till nu så ställer vi oss frågan hur vi kan förhålla oss till och hantera den här längtan. Och jag vill ge dig fyra alternativ, fyra förhållningssätt som man har haft genom historien och som jag tydligt ser i vårt samhälle idag. Och jag dristar mig att påstå att dessa fyra alternativ i princip täcker in hela mänskligheten. Alla som sitter i det här rummet tillhör någon av dessa fyra kategorier. Och ursäkta mig att det blir reduktionistisk. Alltså jag måste ju, det är ju en predikan så jag kan inte ge alla nyanser här. Men jag hoppas att jag fångar huvuddragen i de här alternativen. Det första alternativet i, på frågan alltså hur man kan hantera människans djupa längtan. Där tänker man i det första alternativet att det objekt som väcker begäret också är det som kan tillfredsställa begäret. Låt säga nu att jag har begär efter att få hög status och vinna kändisskap genom att bli världens bästa fotbollsspelare. Jag har hört att de blir kända. Så jag tänker att om jag uppnår detta mål och får hög status och kändisskap så kommer det att tillfredsställa mig. Om man vill sätta en rubrik på den här kategorin så kan man kalla den för epikurism. I alla fall i sin moderata form och i sin extrema form så kan man kalla det för hedonism. Epikurismen, det var en grekisk filosofi där man hade gett upp hoppet om att finna det som tillfredsställer oss djupast sett. Epikurernas lösning istället på jakten på tillfredsställelsen blev istället att finna den i eftertänksamheten eller i njutningen som är här och nu. Det välkända citatet carpe diem, som vi många tror känner till, fånga dagen eller njut av dagen, är ju hämtat från skalden Horatius som var en ivrig förespråkare av den här epikureiska livsfilosofin. Och det här är mycket utbrett idag. Många av oss har sett filmen I döda poeters sällskap där den här karismatiska läraren John Keating påverkar sina elever djupt genom att lära dem att njuta av nuet. Och vi köper, ni vet, fint designade på designaffärer och sätter upp på kylskåpet. Liksom, fånga dagen. Om man nu tittar på den här livsfilosofin och hur den kommer till uttryck i det tionde budet så ser vi att det tionde budet fångar upp de tre största kategorierna av njutningar som vårt samhälle längtar efter idag och strävar efter idag och alltid har gjort. För det första står det att vi inte ska ha begär efter vårt nästas hus. Och dels handlar det förstås om det fysiska huset, men det handlar även om själva hushållet. Och i förlängden handlar det om släkten, om dynastin. Det här handlar om status och makt. För det andra så står det att vi inte ska ha begär till vår nästas hustru. Det handlar om kärlek, om familj, om vänskap, romantik och om sex. Och för det tredje så står det att vi inte ska ha begär till vår nästas tillhörigheter, det vill säga hans pengar. Så de som tillhör den här första kategorin, epikurier eller hedonister, de satsar sina liv på att finna den djupaste tillfredsställelsen i den här typen av njutning, makt, sex eller pengar. Om jag bara kan få det här perfekta jobbet, då ska jag bli tillfredsställd. Om jag bara hittar den perfekta partnern, då. Om jag bara kan tjäna lite mer, ni vet, Rockefellers berömda ord. Hur mycket är tillräckligt att tjäna? Bara lite till. Jag skulle, ja, återigen, det finns många exempel här. Vi måste komma vidare. Vad som händer här är att man blir besviken gång på gång. Gång på gång. Och om man framhärdar i den här filosofin så kommer det att leda till katastrof. Därför att det visar sig att om jag uppnår mitt högsta mål, att bli fotbollsspelare, att liksom vinna det här kändisskapen, att vinna statusen och allt det jag längtar efter, så visar sig att när jag har uppnått målet så är jag precis lika tom som jag var under hela min strävan. Gång på gång ser vi det här i historien. Till exempel så berättar Boris Becker väldigt öppenhjärtigt om det här. Hur han till och med var på väg att ta livet av sig när han hade nått toppen på sin karriär. Han var ju för övrigt tennisspelare och inte fotbollsspelare. När man söker den djupaste tillfredsställelsen i de saker som liksom väcker begäret, så är man som en byggare som bygger sitt hus på en grund som är för liten. Tänk dig att du bygger ett hus som är 10 gånger 15 meter. Men du gör det på en grund som är bara 5 gånger 10 meter. Alltså grunden räcker inte till. Och det innebär att till en början så kanske det ser jättebra ut. Men allt eftersom tiden går så kommer huset att haverera. Det är för att det är för stort för grunden. Om du bygger ditt liv på ditt företag. Vad händer när företaget går omkull? Vad händer om du bygger ditt liv på en relation till en annan människa? Vad händer om du, hör och häpna, upptäcker att denna människa inte är perfekt? Ditt liv är liksom större än dessa saker. Ditt hus är större än grunden. Det var det första alternativet. De andra går fortare. I det andra alternativet, på hur man kan förhålla sig till vår djupa längtan, så kan man ställa sig till den kyniska skolan. Jag har lärt mig att man ska säga K nu för tiden. Den kyniska skolan. Intressant, Pelle? Ja. Både idéhistoriker och latin och allt på en gång här. Och det har ju gett upphov till ordet cyniker. Cyniker. Cyniken är den som har sett igenom de billiga lösningarna. Kanske en person som har uppnått toppen. Upptäckt att den är tom. Han har avslöjat tomheten i att bygga sitt liv på jakt efter pengar, sex eller makt. Och han har bestämt sig att nu ska jag inte syssla med njutning eller med tillfredsställelse överhuvudtaget. Eller också så ska jag i alla fall retirera och inte söka den i de här sakerna. Man har bestämt sig någonstans, om jag får uttrycka det, så har man bestämt sig för att acceptera att livet är en besvikelse. Och vi aldrig kommer att finna denna djupaste tillfredsställelse. Att all den längtan som vi bär inom oss bara är ett kosmiskt, elakt skämt. C.S. Lewis säger som svar på det här. Att älska överhuvudtaget är att vara sårbar. Älska något så kommer ditt hjärta säkert att kramas samman, kanske krossas. Om du vill vara säker på att ha hjärtat oskadat får du inte ge det till någon. Undvik att bli engagerad. Lås in dig i själviskhetens skrin. Men i det skrinet, säkert, mörkt, stillastående och unket, förändras det. Det krossas inte. Det blir okrossbart, outgrundligt, oförbättrligt. Alternativet till lidande, eller åtminstone till risken till lidande, är fördömelse. Det tredje alternativet på hur vi kan förhålla oss till den här längtan är, skulle jag vilja kalla, för stoicism eller moralism. Här upphöjer man dygden till livets goda, men man gör det inte på samma sätt som man gör i den kristna traditionen. Här handlar det om att möta livet med jämnmod. Man menar att tillfredsställelsen finns i att vara sin egen herre och i att göra det rätt. Oavsett vad som kommer så kan man inte låta det välta om kullen. Bara man håller sig till reglerna, då går det minsann. Att genom sträng disciplin ha uppnått ett oberoende gentemot yttre omständigheter. Och som inom sig själv liksom har funnit mer än nödvändigt av kraft för att möta livets alla svängningar. I en slags konstruerad, självpåtagen förnöjsamhet. Det här är ett oerhört högtravande ideal. Den framträdande stoiske filosofen Seneca, den yngre, han säger så här. Håll i dig nu. Skillnaden mellan stoiker och andra filosofer är densamma som mellan män och kvinnor. De som har valt stoicismen har valt det manliga, det heroiska idealet. Det är du. Här är det intressant att lägga märke till att Paulus använder i Filipperbrevet ett stoiskt språkbruk. Han framställer sig själv som den idealiske stoiken som står oberörd inför livets omständigheter. Men sen vänder han på det, som vi ska se snart. Och han ger ett helt annat innehåll. Det fjärde svaret, oj vad tiden går. Det fjärde svaret på hur vi ska förhålla oss till den här djupa längtan ges av Bibeln. Du kanske kan tänka dig att jag förespråkar ett av de här fyra alternativen. Ja. Här i Bibeln så har vi det tionde budet som förbjuder de tomma och de nedbrytande formerna av begär. Och som istället påbjuder den högsta tänkbara formen av förnöjsamhet. Och det här, tänk på det här är inte bara för en religiös elit som har ägnat hela sitt liv åt att liksom sitta i ett träd och tänka fromma tankar. Det här är en hemlighet som Paulus säger är tillgänglig för alla. Alla kan få tillgång till det här. Kyrkofadern Augustinus, han beskriver sin egen resa så vackert. Hör här. Han säger, för sent kom jag att älska dig. Du skönhet, så uråldrig och så ung. Sent kom jag att älska dig. Jag drogs bort från dig av allt det sköna som inte hade funnits till om det inte funnits till i dig. Du kallade mig. Du ropade. Du genombröt min dövhet. Du strålade, du skimrade och skingrade min blindhet. Din väldoft spred du och jag andades in. Och nu suckar jag efter dig. Jag fick smaka din godhet och nu hungrar och törstar jag. Du rörde vid mig och jag upptändes till din frid. Och han fortsätter att säga, du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Svaret på människans eviga fråga om hur vi kan finna tillfredsställelse finns i Bibeln, vilket bland annat Augustinus fick uppleva efter att ha prövat allt annat. Bibeln säger att det finns ett att alla människor har liksom ett hål i själen som är gudformat. Bibeln säger inte det här uttryckligen, men i kristna traditionen säger så. Gud, ett gudformat hål. Att han har skapat oss till att älskas av honom och att älska honom tillbaka. Och ingenting annat kan fylla detta hål i vår själ. Ingenting annat kan ge oss den djupaste tillfredsställelse som vi längtar efter. Det betyder inte att världens alla njutningar är någonting ont. Inte alls. Men det betyder att världens alla njutningar inte kan ge den djupaste tillfredsställelse. Den vi ytterst sett längtar efter. När vi söker den yttersta tillfredsställelsen i njutningarna så gör vi dem till avgudar. Och vi förstör både dem och oss själva. Det första och det tionde budordet, det ramar ju in alla budord med samma tema. Nämligen att älska Gud mest av allt. När vi älskar Gud mest av allt så kommer allt det andra att falla på sin plats. Då kommer förnöjsamheten som en naturlig följd. Om jag älskar Gud mer än allting annat, varför skulle jag ha begär till pengar, sex eller makt? Njutningar är härligt. De är skapade av Gud. Åt oss, givna åt oss att njuta av. Det är något vackert, men njutningarna är inte mitt liv. Nu kommer vi in på den tredje punkten. Och här ställer vi mer konkret frågan. Hur kan jag då leva i förnöjsamhet? Exakt vad är det Paulus har funnit som får honom att vara nöjd med det han har oavsett omständigheter? Först så vill jag att du ska se den teologiska principen bakom detta. Bakom förnöjsamheten. Det är Guds försyn. Har du hört talas om Guds försyn? Det är en stor hemlighet där. I Hebreerbrevet 13, vers 5-6 så står det så här. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare, jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mot mig? Han har lovat att aldrig lämna, aldrig överge dig. Han är allsmäktig och suverän. Vad har du egentligen att vara rädd för? Allt vi har är en gåva från honom. Honom som uppehåller himlen och jorden. Och allt den rymmer. Israels folk visar ett historiskt exempel på hur vi som mänsklighet misslyckas med att se Gud som den som förser. Vi kan till exempel läsa i psalm 78, Jag läser vers 12-14. Inför deras fäder, Israels fäder, så hade han gjort under i Egyptens land, på Soans mark. Han delade havet och lät dem gå igenom det. Han lät vattnet stå som en mur. Han ledde dem om dagen med molnskyn och hela natten med eldens sken. Och ändå glömde detta folk att det är Gud som förser. De hade begär, de längtade tillbaka till den här skenbara freden och maten och slaveriet i Egypten. Och så står det i vers 19. De talade mot Gud och sa: kan väl Gud duka ett bord i öknen? Kan väl Gud duka ett bord i öknen? Är inte det exakt den fråga som får oss att hänfalla i begär efter pengar, sex och makt? Jag ser att jag vill ha någonting. Jag längtar efter det. Men jag tror inte att Gud kan ge mig det. Så jag måste ta det själv. För inte kan väl Gud duka ett bord i öknen? Allt ser så hopplöst ut. Var skulle det bordet komma ifrån? Jesus är inne på samma spår när han identifierar en av förnöjsamhetens mest dödliga fiender. Nämligen vår oro. Han säger så här: jag säger er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har, säger Herren. Nyckeln till förnöjsamheten är just detta. Släpp din oro. Släpp din övertro på dig själv. Att du ska kunna ordna allting själv. Och kasta dig på honom som håller hela jorden i sin hand. Han har lovat att aldrig överge dig. Aldrig lämna dig. Hur gör man det då? Hur kan jag släppa min oro? Jag har ju levt med den. Han har blivit min bästa vän. Jag har haft den kanske i 50 år. Det är inte så enkelt att bara släppa. Det handlar om att du måste ersätta den med någonting annat. Den skotske 1800-talspastorn Thomas Chalmers, jag har citerat honom förut, han uttrycker det så här: vi upphör bara att vara slavar för en aptit därför att en annan har fört oss in i underordnade. En ung man kan upphöja att avguda sinnliga nöjen och festande, men det är bara för att avguden materiell vinst har fått övertaget. Alltså bilden är här så att den unga mannen har fått en karriär kanske, och så glömmer han bort det, vad han tidigare var intresserad av. Men det finns inte en enda personlig förvandling i vilken hjärtat lämnas utan ett objekt för skönhet och glädje. Hjärtats begär efter ett särskilt objekt kan övervinnas. Men dess begär att ha något objekt är oövervinnligt. Det enda sättet att fördriva en gammal tillgivenhet är genom den utdrivande kraften hos en ny. Vad han säger här, så vackert formulerat, är att du måste driva ut den gamla oron och ersätta den med någonting nytt. Och här säger Paulus: allt förmår jag i Kristus som ger mig kraft. Det är Kristus som är denna nya förälskelse. Det är Kristus som ger kraften. Den kommer inte inifrån. Den kommer inte från Paulus stränga självdisciplin. Den kommer från Kristus. Och han har fullbordat hela frälsningsverket. Han är den som ska fullborda det goda verk som han har påbörjat i dig. När du sätter ditt yttersta hopp till honom så förvandlar han dig. När du sätter ditt yttersta hopp till honom så förvandlar han dig.
Du får del i hans rättfärdighet, hans frälsning och allt hans goda. När du helt lever för honom så kommer känslorna att följa. Jag ska avsluta. Alla som har satt sitt yttersta hopp, satt sitt liv till Kristus, säger Efesierbrevet 2:6. De har Gud uppväckt med honom och satt med honom i den himmelska världen, i Jesus Kristus. Alltså den som inte känner korset kan inte känna den här sortens tröst. Att det finns ett hopp, att det finns en kraft att befria här och nu. Paulus säger i Filipperbrevets 3 kapitlet, alltså strax tidigare, att de som är korsets fiender får sitt slut i fördervet. Han säger de har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men, och så vänder han på det, vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Så se till honom. Se till Kristus. Ge dig själv till honom. Lev för honom. Hoppas på honom och bara honom. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det andra också. Besinna djupet i denna sanning. Amen.